Vi har påskens samlingar bakom oss när vi har haft ett stort fokus på korset, på graven, på uppståndelsen. Sen innan det så hade vi en 5 veckors period när vi läste oss igenom första Petrusbrevet. Missar en del av det så finns allting ute på hemsidan att lyssna på. Och när man läser ett helt brev så blir det lite blandad undervisning. Kanske lite spretigt du tyckte, och ja, det kanske det var. Men vi vill också göra så att vi läser hela Bibeln. För då kommer vi till en del av de här lite obekväma texterna. De lite svåra texterna som också är Guds ord. Och vi får hantera dem. Vad gör vi av det här? Vad säger Gud till oss genom det här? Sen inför den här söndagen och även nästkommande söndag, då var det liksom tomt i planeringen. Vi börjar ett nytt tema här om då, 3 veckor blir det, 2 veckor. Men ett par söndagar här som vi inte hade någonting som vi har lyft fram. Så att när jag satte mig här i veckan inför det här och så fram ett tomt dokument och så ber en bön eller två, öppnar Bibeln och så skriver ner och tänker, vart börjar jag? Vad är det vi behöver någonstans? Gud, vad vill du säga till oss? Och så skriver jag ner alla möjliga ord. Och det står uppmuntran och tröst. För det behöver vi. Du kanske sitter här som bara behöver det. Behöver ösa in det i ditt liv. Så finns du och jag här som behöver förmaning, vägledning i våra liv. Där vi kanske är på väg och seglar lite snett. Eller jag behöver förstå mer för att kunna följa honom. Vi behöver uppenbarelse och tro. Alltså att anden gör någonting i våra liv som avslöjar vem Jesus är. För vi kan ju inte bara tänka oss fram till Gud. Det är inte bara kunskap och att göra rätt. Utan vi behöver ju se, förstå, uppleva. Och så finns vi här som behöver helande och upprättelse till ande, kropp och själ. För trasighet, det finns det gott om i vår värld. Även här bland oss. Så där började jag. Tänk så här, okej. Vad skulle du predika om du fick chansen? Du kanske vet på en gång, yes, det här. Men det här är någonstans, vi behöver ju allt det här. På olika sätt, olika tider i vårt liv. Och det fantastiska är, det är att Gud kan göra i dig och mig det vi behöver. Att genom sin helige ande så står det att Jesus, att anden ska påminna oss om allt vad Jesus sagt. Han ska föra oss in i hela sanningen. Så oavsett vad du kommer med idag, oavsett hur ditt liv ser ut, så tror jag att den helige ande kan tala till dig, beröra dig i det som du behöver. Och jag tänkte på det som Marie delade här. Och i slutet på varje gudstjänst så har ju vi en förbönstund. Du kanske tycker så här, men ska vi ha det varje söndag? Ja, det ska vi. Nästan varje söndag i alla fall. Varför? För det är tillfällen som vi vill ge och som jag hoppas att du tar. Lite såna här ögonblick när Marie säger vi lyssnar på det här och sen så händer någonting och de börjar grina. Tårarna rinner och Gud fångar deras hjärtan. Vi tror att när vi ber för varandra så gör Gud någonting. Vi tror att när vi sträcker oss mot honom i tro så räcker han ut handen och rör i våra liv. Därför är den här stunden efteråt viktig. Och jag vill uppmana dig, jag vet ju, jag har pratat med många av er. Jag tänkte gå fram, men jag satt så dåligt till i bänken. Eller det var så litet. Eller vad ska de tycka? Eller var liksom, solen sken och kaffet var för sen. Alltså, vi är ju mästare på att liksom, hitta alla de här ursäkterna. Bara ta den möjligheten. Det är helt vanliga människor som står här. Du behöver inte avslöja hela ditt liv, utan du säger bara, be för mig, jag behöver det här, jag längtar efter det här. Så ta den möjligheten. För det kan bli såna här tillfällen som Marie och Ellen hade. Det kan bli sådana möten, sådana stunder när Gud faktiskt fångar ditt hjärta och gör något av det här som behövs. Kan han inte göra det när jag sitter i bänken? Jo, det är klart han kan. Men det finns någonting av Gud frågar efter din tro. Och när vi, det är lite grann att vi sträcker oss efter. Jag gör någonting. Vi säger, Gud, jag behöver det här. Rör vid mitt liv. Så jag bjuder redan nu in till eftermötet, till förbönstunden. Men du kan sitta en liten stund till. Men det är viktiga stunder vi har. För de mötena behöver vi. Vi ska läsa en text idag som... Jag vet inte riktigt vilken av de här punkterna som det berör. Det kanske du får säga efteråt vart det träffade i ditt liv. En text som är avslöjar på ett så vackert sätt vem Jesus Kristus är. Men också en text som har missbrukats, tycker jag, en hel del. Och en text som berör vår tendens till dikeskörning. Vi blir så lätt antingen eller. Och ibland är ju inte det riktigt bra, utan ibland behöver vi vara väldigt mycket både och. Och jag läser ifrån Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 1 och framåt. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa, den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar så gick de därifrån en efter en. De äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Och Jesus såg upp och sa till henne, kvinna, var tog de vägen? Var ingen som dömde dig? Hon sa, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för ditt levande ord. Och vi tror här att du har ett ärende till oss genom bibelordet. Vi tror att du talar, vi tror att du uppenbarar dig själv och din vilja genom ditt ord. Och herre, du känner oss som här idag, du vet vart vi står i våra liv. Du vet vad vi behöver, du vet vad vi brottas med. Och därför ber jag dig att du heligande på ett suveränt sätt talar in i våra liv det som du vet att vi behöver. Inte det vi tror att vi behöver alltid, utan det som du vet att vi behöver. Så låt ditt ord, Gud, verkligen få vara levande och verksamt in i våra liv idag. De kallar honom för mästare. Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning. Var han det för dem? Nej, det var han ju inte. Inte lyssnade de så mycket till hans röst. De hade ju helt andra auktoriteter i sitt liv. Och jag tänker så här, när jag ber, när jag sjunger, sångerna som vi förenas i, stämmer min bekännelse med mitt liv? Stämmer mina ord med mitt liv? Är han min mästare och min herre? Är han den som är auktoriteten in i mitt liv som jag lyssnar till? Som på något sätt har det sista ordet över mitt liv? Är han min herre, den jag böjer mig för, den jag lyder? Eller är det så att jag har gjort Gud till min tjänare istället för tvärtom? Och jag blir lite irriterad på honom när han inte gör som jag säger. Gud, jag har bett om det här och det skedde inte. Gud, varför blev det så här? Kunde du inte ha stoppat det? Och så är jag lite bekymrad över att min tjänare i himlen inte riktigt gör som jag önskar, tycker, vill. Har jag vänt på begreppet helt? Blir jag besviken på honom när hans ord inte passar mig? Hur kan du säga så här? Jag tänker ju så här. Är han min mästare? Är jag hans tjänare eller har jag vänt på begreppen? Paulus, han säger i bland annat i Romarbrevet att hans kallelse är att föra människor till trons lydnad. Lydnad, smaka på det ordet. Är det en positiv klang eller en negativ klang? Lydnad. Det står jättemycket i Nya testamentet om lydnad inför Gud. Har jag vänt på begreppet? Mästare. Är han det för dig och mig? Jättespännande fråga, rannsakande fråga. När de kommer till honom så står det att de kommer för att sätta honom på prov. Det finns ingen omsorg om kvinnan och hennes liv och väl och ve. Och vart mannen tog vägen vet man ju inte. Han fick väl gå och smita ut bakdörren någonstans. Så det är inte av omsorg om kvinnan. Här är vi är så bekymrade för den här kvinnans liv och vi vill att hon ska komma rätt. Nej, det finns ju inte. Det finns ju heller inte trons aspekt att vi är så bekymrade över Guds lag och Guds bud. Nej, utan man är bara där för att sätta honom på prov. Man är liksom ute efter honom på ett sätt. Och om man tänker den här situationen som Jesus står lite grann i. Det är lite rävsax han hamnar i. För att om han skulle säga så här, Mose har rätt, stena henne, då hade de kunnat anklaga honom inför myndigheterna. För det var bara de romerska myndigheterna som hade rätt att utdöma dödsstraff. Och hade han sagt att nej, vi struntar i Mose, vi följer myndigheterna. Då hade de kunnat säga så här, han hädar, han följer inte lagen. Och så hade de kunnat ta honom inför stora rådet. Så att det är lite grann så där, ja men, jag kan inte säga varken det ena eller det andra. För det blir fel hur jag än gör. Lite ställd mot väggen. Antingen i konflikt med överheten eller med ordet. Det kvittar lite grann vad som. Och att de inte tog kvinnan med sig när de gick därifrån visar ju på något sätt att det var inte i första hand för hennes skull de var där. För då hade de ju tagit med henne till kanske sin egen domstol. Utan det viktigaste för dem var ju att få Jesus fälld här. Men jag tycker den här situationen som Jesus hamnar i, jag tror att du och jag kan känna igen oss i det lite grann. För jag tänker på samtal med människor allt ifrån liksom, genom hela från jag själv liksom gick i skolan eller människor jag mött genom åren eller grupper, skolklasser och annat som kommer till kyrkan ska göra arbeten, så är det alltid ett gäng frågor som kommer. Vad tycker ni om homosexuella? Vad tycker ni om abort? Vad tycker ni om alkohol? Hur ser ni på andra religioner? Och så några sådana här som man ska... Och där är lite grann, så här, är du intresserad av vad jag har att säga eller vill du bara sätta mig på prov? Ställa mig mot väggen. Och ganska ofta blir det uppenbart att man är inte jätteintresserad av att få ett resonemang och tankar runt det här. Utan man vill bara få på något sätt det enkla svaret som bekräftar min bild av eller min fördom till eller hur det är. Lite grann, nu ska vi sätta dit honom. Jag vet inte om du känner igen dig i det, men ibland kan man uppleva det i mötet med människor. Och I vissa frågor kan man ju hamna då i lite samma rävsax. Det blir lite fel vad jag än säger här. För att om jag säger så här, amen, vet du, jag är kristen, jag tror på bibelordet. Och bibelordet säger så här, och det krockar just nu med vad samhället tycker i den här frågan. Krockar just nu, för det kan ändras ganska fort. Då blir det liksom, amen, ja, ordet säger så här, ja, men då är jag i konflikt med samhället eller den rådande bilden. Och om jag följer den rådande bilden, jag tycker ju egentligen så här, för att vi är ju väldigt formade av vår tid. Ja, men så här kanske jag tycker. Och så hamnar jag i konflikt med ordet istället. Ja, fast det här krockar ju egentligen med... Ah! Och så står man där, så vet man inte om man ska säga ja eller nej, eller både och, eller kanske. Och så kanske man istället ligger lågt, så man slipper frågan i första läget. Vad gör man i de situationerna? Jag tänker inte svara på det nu. När den här situationen liksom går vidare, så säger Jesus till kvinnan, efter att de har gått därifrån, så säger han, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det här är ju ord som har citerats åt höger och vänster. Både inifrån kyrkans värld och in mot kyrkans värld. Inte heller jag dömer dig. Och det... Alltså vi måste ju... Vad säger Jesus här egentligen? Vi skulle kunna lägga till bara några ord för att se vad är det Jesus säger. Inte heller jag dömer dig till det straff som du förtjänar. Inte heller jag dömer dig till det straff som de pekade på, som du egentligen ska ha utifrån deras lagstiftning. Utifrån vad du har gjort, så jag funnen skyldig. Straffet är det här. Men jag dömer dig inte heller till straffet som du förtjänar. Jesus säger ju aldrig, det var inget fel. Det är inte så noga. Spelar ingen roll. Vi glömmer det. Bort. Finns inte längre. Nej. Det skulle ju gå emot allt vad han på något sätt var och stod för. Om Jesus Kristus är Gud själv, som vi tror. Och som Bibeln säger, så från Bibelns första bok, han skapar människan till man och kvinna. Och för den skull ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och äktenskapets storhet och höghet genom Bibeln. Troheten mellan man och kvinna. Inte kan Jesus bara säga att det är lugnt, det gör ingenting. Vi struntar i det där. Det kan han ju inte göra. Och han bekräftar ju deras analys av situationen. Hon ska stenas. Hon är skyldig. Och han säger ju det. Yes. Stena på ni. Och förresten, den som är utan synd kan ju börja. Men han bekräftar ju deras analys. Och det är ju för att otrohet, enligt Bibeln, är alltid synd. Otrohet i Bibeln är fel. Därför kommer fortsättningen, gå nu och synda inte mer. Hon hade ju syndat. Och här tänker jag lite grann för dig och mig. Det Jesus säger är synd. Vem är jag att säga annorlunda? Det Jesus säger är synd. Vem är jag att säga annorlunda om det? Ja, men det var ju det här då. Den som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Du kan ju inte döma någon. Jörgen, du har inte rätt att döma en enda människa. Eller hur? För du är ju inte heller fri från synd. Helt rätt. Helt rätt. Det finns ingen människa som är syndfri. Det finns ingen som har fått ett mandat att döma en annan människa. Men då måste vi också komma ihåg det här. Döma, vad var det Jesus sa? Inte heller jag dömer dig till det straff som du förtjänar. Och jag kan aldrig, du kan aldrig skicka en enda människa till helvetet. Du kan aldrig säga till någon, du förtjänar inte. Eller jo, det är ingen av oss som förtjänar. Vi kan inte säga till någon människa så här, Gud lämna dig. Du kommer aldrig komma in i himmelen. Gud kommer aldrig förlåta dig. Det kan ingen av oss säga någon gång till någon. Gud tar sin hand ifrån dig. Nej, det kan inte jag säga. Det gäller inte nåden. Nej, absolut inte. Den domen är inte min att fälla. Har aldrig varit, kommer aldrig bli. För jag har blivit förlåten min synd av nåd. Du blir förlåten din synd av nåd. Vi har inte förtjänat det någon av oss. Och det hedrar människor, de här människorna i texten här. Det hedrar de äldre att de gick först. Och du som är lite äldre, du har varit med lite längre. Och du har hunnit gå fel fler gånger än den som är ung. Och du har också fått ta emot mer förlåtelse och mer nåd. Och jag hoppas, önskar och tror, vill tro, att vi blir mer och mer ödmjuka med åren. Åtminstone borde vi det. För jag har sett gång efter gång efter gång efter gång hur mycket nåd jag har fått. Och ju mer nåd jag har fått, desto mer inser jag att jag förtjänar inte det här. Utan Gud, du har varit så god, så länge. Och någonstans så bör det föda en större och större ödmjukhet i mitt liv. Den som är fri från synd ska kasta första stenen. Det är ingen som kan göra det. Men, vi lägger in ett litet men här. Att inte döma, det är inte samma sak som att säga att allt är okej. Att allt är lika bra eller att jag tror att allt är rätt. Nej. Om Bibeln kallar någonting för synd, sagt, vem är jag att säga annorlunda? Nåd är aldrig att blunda för sanning. Nåd är aldrig att blunda för sanning. Jag vet inte, en bild som kanske haltar, eller alla bilder haltar lite grann. I en fotbollsmatch, där är det ju bara en som har rätt att döma. Det är bara en som har visselpipa, eller egentligen är det ju tre kanske, vi tänker in linjemännen. Men då kan vi tänka treenigheten istället då. Så. Men det är en domare, det är en som blåser och säger... Frispark, gult kort, utvisning, straff, tröjbyte eller vad som liksom. Det är bara en som har det mandatet. Jag kan ju se liksom, Christian springer runt där och så sätter han krokben på Karl-Erik. Va? Så där får man ju inte göra. Jag vet att det var fel och det är fel. Och jag kan säga till Christian att Christian, så får man inte göra. Men det är ju bara domaren som kan blåsa i visselpipan och säga att här blir det konsekvenser av det här. Jag som annan spelare på plan eller jag som sitter på läktaren, jag kan ju se, jag kan tycka, jag kan förstå. Jag kan uppmana till sluta sätta kroppen på Karl-Erik. Men jag har inte mandat att döma. Det är bara en som har. Och när det gäller våra liv, när det gäller människor omkring mig, jag har inte mandat att döma. Men det är inte samma sak Som att säga att allt är okej, ingenting spelar någon roll. Nej, jag kan inte döma. Utan vet du, jag tror att Guds ord säger så här. Jag tror att det här är sant. Sen är det Guds uppgift att döma på något sätt. Och liksom leda människor. Eller vi ska hjälpa varandra det också. Men nå det aldrig att blunda för sanning. Och det här är en balansgång som är jättesvår. En balansgång för oss att lära oss att leva i, och till det här med dikeskörning. Så lätt att vi hamnar i antingen eller. Ett bibelord från Johannes kapitel 1. Så står om Jesus så här. Ordet blev människa, bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Det är så vackert, det är så stort om vem Jesus är. Och att vi kunde följa honom, lära av honom, vandra med honom och formas av honom. För så lätt att vi antingen hamnar i ena diket eller andra. Och vi får bara med det ena eller det andra spåret. Hamnar vi i bara sanning, så blir det lätt så hårt. Det blir så kallt. Och sanning kan på något sätt ta död på människor. Om det bara blir ett rätt fel. Det blir inte friskt. Det blir hårt. Men om vi bara hamnar i nåd, om vi tar bort sanningen och vi lever bara i nåd, det funkar inte heller. För Bibeln säger någonting. Gud säger någonting till oss i Bibeln om våra liv som vi inte kan blunda för. Jesus, han var fylld av nåd och sanning. Jesus viker aldrig av från sanningen i människors liv. Och Jesus viker aldrig av från nåden som ges till en människa. Om vi tänker på påsken som vi har firat. Korset står ju där. Det står ett kors i historien. För det finns en sanning om våra liv. Och det är att vi räcker inte till. Det finns synd som behöver få en konsekvens. Vi har förbrutit oss mot Gud, mot hans vilja. Och sagt att jag, mig och mitt är det största. Jag klarar mig utan dig. Och så går vi den vägen. Och Gud, han är rättfärdig. Gud är helig. Gud kan inte bara säga att det är lugnt. Vi liksom struntar i det. Hupp. Så jag glömde bort att det har hänt. Nej. För Gud är full av sanning. Han säger att Jörgen, så här ser ditt liv ut. Du har syndat. Han är full av sanning. Och sen finns ett kors där det hänger en människa. Sann Gud och sann människa, Jesus Kristus, som säger jag tar konsekvensen av din synd. Jag ger dig någonting som du inte förtjänar. Jag ger dig någonting som du inte kan göra i dig själv. Han bär straffet för min synd. Därför finns nåd och förlåtelse. Trots den jag är, trots det sanningen liksom säger om mig. Det är som att vi har två lampor över vårt liv. Det finns en sanningens lampa som lyser upp. Och faktiskt, ju närmare Jesus vi kommer, desto mer på något sätt avslöjas mörkret i vårt hjärta. En av de gamla testamentliga profeterna, Jesaja, i en vision, i ett möte med Gud, han får se Jesus liksom i härlighet, i helhet. Och han säger, ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar. I närheten till Gud så blir min orenhet, mina brister så synliga. Den lampan lyser så starkt. Men det lyser också en annan lampa över mitt liv. Som en nådens lampa som säger, Jörgen, ja, det här syns i ditt liv. Och allt det som syns i ditt liv, det blir förlåtet på korset. Och jag tänker att de här behöver varandra. Om vi tonar ned sanningen så blir inte nåden lika stor. Om vi försöker säga att det blir så jobbigt, det här med synd i mitt liv, kan vi inte bara tona ned det lite grann? Ja, vet du, om du gör det så kommer inte nåden bli lika märkvärdig heller. Då kommer inte liksom lovsången bli lika stark, för det blir inte lika stort det Jesus har gjort. Utan när sanningen får lysa över mitt liv så blir nåden ännu större. Det är så vackert i Jesu möte med den här kvinnan, kombinationen av nåden och sanningen. Och jag tänker att den här texten i Johannes 8 idag, den påminner dig och mig om några saker. Ställer några frågor till oss. Först det här med mästare. Är han det i mitt liv idag? Är han det i ditt liv idag? Eller har jag börjat vända på perspektivet? Är det han som är min tjänare? Herre, varför gör du inte det här? Som att han skulle vara skyldig mig något. Eller kanske motiven. Är det kärlek och omsorg om den enskilda människan som driver mig? Eller har jag blivit en sanningens riddare som drar blankt mot allt som jag uppfattar som fel enligt ordet? Eller kanske har jag blivit en röst som bara är färgad av vår tid, med en anpassning till det som är rådande? Eller är det faktiskt omsorgen om den enskilda människan som driver mitt hjärta? Och lever jag med både nåden och sanningen sida vid sida i mitt eget liv? Låter jag Guds ord, Guds ande få lysa över mig med sanning? Och släpper jag in också nåden där? Och möter jag andra människor utifrån det? Att jag själv är både avslöjad och benådad. För det är vad vi är. Vet, inför Gud så kan vi inte dölja någonting. Man pratar ibland om lik i garderoben, men grejen är att Gud finns ju även i garderoben. Avslöjad och benådad. Sanningen och nåden. Tänk om du och jag än mer kunde få följa honom på den vägen. Leva med de här storheterna. Både i mötet med oss själva, fullständigt avslöjad och fullständigt benådad. Och när vi möter varandra, leva med det här dubbla perspektivet. Inte bara komma med du gör fel där. Utan vi har med både och. I mötet med vår värld, vårt samhälle. När vi ibland hamnar i den här svårigheten. Är det ena eller det andra? Hur ska jag få ihop det här? Att följa Jesus på den vägen. En spännande text, ett spännande möte som Jesus har med en människa för länge, länge sedan. Vad gör det med dig och mig idag? Fredrik, han var fylld av nåd och sanning. Det är den Jesus som vi möter. Amen. Ska vi resa på oss och be tillsammans? Några förebedjare, välkomna fram. Nu har vi den här viktiga stunden. Nu har vi Mariestunden. Där Gud kan få göra någonting i ditt hjärta. När du sträcker dig mot honom och säger, Herre, rör vid mitt hjärta. Det kan vara någonting av det som har varit i den här texten som har berört dig. Det kan vara någonting helt annat. Du kanske står i ett läge där du har inte hört ett dugg av vad jag har sagt. Utan du bara, Jesus, jag behöver dig. Gör något. Sträck dig mot honom. För när vi sträcker oss mot honom i tro så kommer han att möta dig. Det finns förebedjare här som vill betjäna dig. Vi tar en stund i bön i tillbedjan. Vi vänder vårt hjärta mot honom. Och så vet vi att Jesus, som är full av nåd och sanning, vill röra vid